Jag tackar dig verkligen Gud. Att vi får ge oss till dig och överlåta oss till dig. Tack för att det inte handlar bara om en känsla. Utan att vi ger vår tid. Våra ägodelar. Våra tankar. Vår framtid, vår nutid. Eller även det som har varit, att vi ger det till dig Gud. Tack att du samlar ihop oss också i våra sinnen så att vi kan lyssna in ditt ord. Så att det får komma i den goda jorden som du har tänkt. Att det som är ytligt får bara luckras upp och bli djupt. Det som är hårt, det får mjukas. Och det som är följt av massa distraktioner och sånt som stör utav felaktiga tankar eller bekymmer eller bitterhet eller själviskhet. Att det där får dö bort så att ditt ord får börja verka i våra liv. Och bära mycket frukt, 100-falt, 60-falt, 30-falt. Som du har tänkt med varje person här inne. Varenda en. Ska bli så fruktbärande. Tack att vi också får göra vår del. Genom att rena våra hjärtan. Lämna bort det som inte behagar dig. Och i stillhet ta emot. Genom den heliga ande. Och ditt ord ska verka. I de små barnen. Alla ungdomar. Alla vuxna, alla riktigt mogna, olika länder, olika nationaliteter som är här inne just nu. På samma sätt ber jag för äventyret söndagsskolan. Ditt ord ska verka i dessa barn som har så rena hjärtan, som har sån tillväxtpotential. Och det ska förhöjas och det ska förstärkas. Det ska multipliceras, Gud. För det är din tanke. Fiendens planer, de annullerar vi i kraft av Jesu namn. Men dina planer, Gud, tar vi emot i våra liv. Tack, Jesus. Jag ska nu fortsätta och predika utifrån Jakobs brev. Det är fjärde gången jag själv gör det, men det är nummer 6 i en serie. Därför att, när det kan nog vara nummer 7, förlåt mig. För både Boris och Anders och Said är också predikat utifrån Jakobs brev. Själv har jag blivit väldigt förkrossad och berörd. För Jakob, han är så rätt på. Det passar in kanske inte alla. Men mig passar det. Det är min uppväxt. Och kanske ni förstår lite mer varför jag är som jag är. Det var precis som att ute på ön så hade man inte riktigt tid med att gå runt saker. Utan man gick rätt på. Vilket gör att det kan bli lite annorlunda. När man möter människor som har en annan kultur. Jakob var ju Jesu halvbror. Det är väldigt spännande att Josef och Maria, de fick ju liksom egna barn. Där Josef också var med mer. Och den här Jakob, han blev en sån. Först tyckte han bara att Jesus var snurrig. Han liksom, man kunde inte ta emot det. Sedan när Jakob blir född på nytt och kommer med i den första församlingen. Så blir han en föreståndare i församlingen i Jerusalem. Och denne Jakob är inte samma Jakob som blev halshuggen. Som var en av apostlarna som det talas om. Utan det här var Jesu halvbror. Föreståndare i Jerusalem. Vid det här tillfället vet jag inte om han var det. Men han var rätt på. Och han var en sån auktoritet. Man lyssnade så på honom. Och jag tror att det beror på att han... Han var väldigt lydig. Jag tror att Jakob, han hade inte så mycket ursäkter för sig. Är det någon mer än mig som är duktiga på ursäkter? Alltså jag fick träna på ursäkter i hela min skolgång. Ni vet varför man gjorde det, varför man kom för sent, varför man missade prov, varför man inte och så vidare. Jag var tränad på ursäkter. Det är ingen bra karaktär. Vi är också väldigt tränade på ursäkter. Men jag tror att Gud vill träna oss på orsaker att lyda Gud istället. Orsaker till att göra gott. Så jag skulle vilja ta med er så att vi kan tänka på ett positivt sätt. Att vi kan faktiskt ändra vår attityd. För annars blir det lätt att vi bara tycker att vi är bra som vi är. För vi hittar alltid någon som vi är bättre än. Har du tänkt på det? Det är bara att umgås med vissa människor så är du lite bättre än dem. Och så undviker du dem som är andligt starka. Som har helighet och renhet. Eller så går du till en kyrka där liksom man inte tycker att någonting är så noga. Så behöver man inte vara så andlig. Eller så gör man som det står i Bibeln. Man söker Herren tillsammans med honom som åkallar honom med ett rent hjärta. Och så måste man också ställa sig under det ljuset. Jakob, han går rätt på. Och nu är det lite tufft här. Men det här ordet är inte för att trycka ner oss. Det här ordet är för att slipa oss, ansa oss och rensa oss så att vi bär mer frukt. Hänger ni med då? Jakob 4. En del verser kommer jag läsa igen. Trots att de har blivit predikade utifrån. Jag kommer inte utlägga alla verser för vi har redan behandlat dem. Men jag ska ändå läsa det i sitt sammanhang. Jakob 4. Varifrån kommer strider och tvister bland er? Kommer det inte från begären så för krig era lemmar? Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa, för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger, avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss. Men större än nåden han ger. Därför heter det, Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen, så ska han fly bort från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt er skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Och så stannar jag där lite tag. För några veckor sedan så talade Said just om det här med att stå emot djävulen så ska han fly ifrån oss. Och det viktiga med det var att förstå att vår auktoritet handlar inte om hur duktiga kristna vi är. Utan vår auktoritet är att vi är underordnade och lydiga Gud. Ett barns auktoritet, hur mycket inflytande och påverkan ett barn kan ha. Och hur mycket barn kan representera sina föräldrar. Beror på hur lydiga de är sina föräldrar. För då tror man på deras ord. Ni vet att ibland händer i familjer att barn förfalskar namnteckningar och kommer inför lärare. Därför att nu har barnen gjort något bus och så är det något annat barn som skriver under och så vidare. Och lärare, de är ganska så kloka. Om ett barn har varit olydigt i skolan så är det förmodligen också ganska olydigt hemma. Och har det fått ett papper hem för att man varit olydiga och det står att föräldrarna tycker att det är okej, så tror jag att man kollar upp lite grann auktoriteten. Är det någon som känner igen det här? Inga händer upp. När någon mamma har sagt att jag får, eller pappa har sagt att jag ska ha den här. Det beror ju på om barnet är följsamt och lydigt. Hur är det med Guds tjänare och vi som är här? När vi kommer inför Gud, är det för att vi ropar Jesus, 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 eller i Jesu namn, som vi får bönesvar eller auktoritet? Eller är det för att vi är underordnade vår himmelske far? Kanske man inte ens behöver ropa Jesu namn. Därför man har auktoritet som ett barn till Gud. När polismannen ställer sig mitt i vägen, eller bara man ser bilen, så stannar man på grund av auktoriteten. Även när stora långtradaren stannar. Därför det finns något bakom polisen. Det är lagens namn. Och så stannar man. Det beror inte på storleken på polisen eller polisbilen. Utan det har med auktoritet att göra. Vi är Guds representanter. Vi är Guds barn. Vi är hans tjänare. Så när vi kommer till pappa Gud, så säger vi inte att jag kommer i mitt eget namn, för du vet att jag har varit riktigt lydig den sista tiden. Utan jag kommer i Jesu namn till dig, far. Och det är nåd att jag får vara här. Men jag får en större auktoritet i min lydnad, i mitt underordnande. Så i slutet på Jakobs brev så står det om en man som heter Elia, som var en man som du och jag. Kött och blod. Han stannade regnet. Och han startade regnet. Det är rätt så mycket auktoritet i det, eller hur? Fantastiskt, tycker vi. Men han var en man som du och jag. Men han var rättfärdig. Ja, han var rättfärdig i jord. Men han var också rättfärdig i sin lydnad och hade auktoritet. Så det blir så mycket slag i luften om vi inte lyder vår himmelske far. Och också så i livet, i samhället. Om vi har svårt för att underordna oss, så har vi också väldigt svårt för att få auktoritet. För i vems namn talar vi? Så här kommer det alltid att vara. Därför så kan det verka som små, obetydliga människor har större auktoritet än stora, starka män. Därför att det finns alltid någon som är över. Så att underordna oss Gud är så viktigt för vår auktoritet. Så om du får en hemsk mardröm, en hemsk attack, och du inte kan säga någonting mer än Jesus, så flyr Satan ifrån dig. Det här betyder så mycket för mig som nyfrälst. När man upptäckte sådana svåra saker, och man vaknar eller det är en hemsk dröm, och jag bara säger Jesus, och så försvinner det, och så har jag frid. Jag vill bara säga det igen, att det betyder så mycket att närma sig Gud. Det är vägen till andlig krigföring och seger, basen för allting. Men så finns det mycket annat som kommer upp här. Praktiska saker. För Jakob, han sa inte bara, var andliga, sök Gud, sjung lovsånger, be, säg halleluja, så ordnar sig allting. Han säger också andra saker. Förmaningar. Han säger att ni grälar, ni tvistar, ni bråkar, ni käftar med varandra. Som vi säger i Göteborg. Varför gör ni det? Precis som Anders sa förra söndagen. Vi kan inte skylla på djävulen. Inte när det gäller det. Utan det är vårt kött. Vår gamla natur. Nu tänker många, det är bara tonåringar som käbblar och diskuterar och skriker och skränar. Jag har märkt att det går upp i åldrarna. Och det går ner i åldrarna. Så det här är liksom ingen pubertetssak eller hormonsak bara. Det här är ett kött som finns hos oss. Och i Bibeln så står det att köttet ska dö. Inte bara tämjas. Inte bara styras undan lite. Utan det ska dö. Det ska inte ha någon makt över oss. Vi är korsfästa med Kristus. Vi är döpta med Kristus. Vi håller för att den gamla naturen, den har dött. Den är begraven. Jag lever ett nytt liv tillsammans med Kristus. Där anden styr mig och mitt sinne. Så att jag inte ger igen. Så att jag inte försöker vinna varje diskussion som har varit en, och är förmodligen också en svaghet hos mig. Man vill ha sista ordet. Har vi någon annan sista ordet, människor? Du pekar på någon? Nej. Det är alltid någon annan som har sista ordet, eller hur? Men så står det så här. Jag tycker det är fantastiskt. Och skrämmande. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Så det här med att komma i köttet handlar inte bara om att man grälar och bråkar. Man slutar att be. Har ni märkt det? Här får man liksom en möjlighet att söka Gud och skapa förändring. Men man väljer hellre att bråka och tvista och käbbla. Så hela tiden verkar det vara som att byt ut den gamla grejen mot den nya grejen. Byt ut köttets gärningar mot den heliga andes frukt. Byt ut käbbel mot frid. Det är Guds visdom manifesterad. Halleluja. Är det här svårt? Omöjligt för människor, men möjligt för Gud. Genom den heliga ande. Och där är det inte så att du kan ha en ursäkt. Jag är en sån usel människa. Jag har gjort så mycket ont. Jag har så mycket i mina gener. Jag är från det och det landet. Jag är i den och den åldern, du vet. Jag har just det där problemet, den här bokstavskombinationen, du vet. Därför så kan jag göra det. Nej, det är ingen ursäkt. Det är en svaghet. Men det är ingen ursäkt för att fortsätta. Därför att du har fått den helige ande och han hjälper dig. Jag har ingen riktig koll på hur gamla ni är, men kanske 8, 10, 11? 11,
10 och 7.
Snart 8 då. Ja. Redan i eran ålder hjälper den helige ande på ett fantastiskt sätt. Och skulle det inte hjälpa, ni vet, man blir så arg som man bara... Eller kanske bara föräldrar som blir så arga. Vet att barn kan bli arga på föräldrar? Föräldrar kan bli arga på barn. Det är sant. Har ni märkt det? I andra familjer. Jag har sett det på tvn, eller hur? Jag har sett det på tvn. Jag har ett hetsigt temperament. Hemma fick vi bli arga så. Men vi fick inte slå. Vi fick bli arga, men vi fick inte säga onda ord. Men vi fick bli arga. Och jag kunde bli så arg så att jag grät. Jag visste att det var otrevligt, men jag blev så arg så jag grät framför er nu, eller hur? Man känner det otrevligt, men jag bara säger det. Men Bibeln säger, du får bli arg. Det är lite svårt att hindra. Men synda inte. Låt inte kött ta över. För när du kommer i köttet och ger efter för vrede, eller klagan, eller gnäll, så blir ditt hjärta en landningsplats för demonisk aktivitet. Så du kan tappa kontrollen. Så säger du de onda sakerna. Gör de felaktiga handlingarna. Kan det hända kristna? Ja, det kan hända kristna. För vi har också ett kött. Men låt inte fienden ta något tillfälle och rida på ditt kött. Låt honom inte landa där och ta över. Så att du spårar ur. Det är jätteviktigt. Och en fortsättning på Anders fantastiska undervisning från förra söndagen. Jag fortsätter här med att säga att ibland kan vi be köttsligt. Alltså många människor ber ju. Men man har svårt för att be tillsammans med andra. För då avslöjas det oftast att man ber ganska så köttsligt. Men man vill gärna be ensam med Gud. För då kan man ju bara prata precis hur som helst. Men när man ber med andra så får man ge sig till mer osjälviska böner. Håller du med? Jag vet att det kan vara svårt. Vi har haft bönemöte. Jag hade bönemöte i Småland och det var inte så lätt. Man skulle ha bönemöte. Nu handlar det inte bara om Småland, men det var lång tid och långt bort, så tar jag det som ett exempel. Så ingen blir sårad. Det fanns alltid människor. Så vi ville be liksom för stora saker. Världsförändringar och frälsning och dop och försoning. Men någon ville bara be för sin katt. Förlåt. Och det är ju jätteviktigt, men det kanske är den personliga bönen. Och man kanske inte kan ta upp en sån grej varenda gång. Eller be för mig och mina. Jag sitter i ett möte med andliga ledare. Och någon av ledarna vinkar på mig. Säger, kom fram och be för mig. Jag sa, men jag leder ju mötet och vi ber ju för de här sakerna. Men be för mig. Och hon blev så arg. Så hon ville inte längre vara med och be. För vi bad inte för henne just då. Förstår ni hur det kan bli? Man kan tappa kärleken och motivet att be tillsammans med andra. Gör inte det. Sök Gud tillsammans med dem som åkallar honom. Med ett rent hjärta. Undvik inte bönetillfällen med andra människor. Det kommer att hjälpa dig att be för andra. Och du kommer också se att du får mer bönesvar. För det är precis som att när vi betjänar andra och ber för andra. så är det precis som att Gud kommer efter oss och betjänar oss och ger oss bönesvar. Men när vi bara själviskt vill ha för våra egna njutningar och begär, så står vi där utan. Så två sätt att be fel på. Finns det något sätt att be rätt på? Ja, naturligtvis det som jag sa innan. Be till pappa Gud som ett barn, frälst av nåd i Jesu namn med hans auktoritet. Och när du känner för att klaga eller prata illa om någon, har ni känt för det en gång? Två gånger minst, bara den här veckan. Eller tre. Tänk om vi skulle styra så här våra känslor. Varenda gång vi kände för att klaga. Vi hittar ju hur många ursäkter som helst för att klaga. Ni vet att man kan vara med om fantastiska under, eller hur? Men om vi skulle vara med om ett under, att vi står så här framför ett hav och vi kan liksom inte simma igenom det, vi kan liksom inte gå igenom det. Det behöver hända. Bakom kommer en armé. Och så öppnas det här havet genom en kraftgärning av Mose. Och så går det ett par miljoner israeliter genom havet. Det är väldigt, visst är det ett härligt möte med en levande Gud. Sen när fiendens armé kommer så sluts havet. Och fienden, de dör. Men alla Guds barn, de klarar sig. Efter några dagar är det precis som att det är glömt. Och så klagar man och man gnäller på Mose. För maten är inte tillräckligt bra eller någonting sånt där. Man glömmer fort det härliga som har varit. Och nu ska jag visa dig varför händer såna här saker. Första Korinthierbrevet 10. Det är både skrämmande och uppmuntrande. Så här står det i vers 6. Det står: det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom det ska ha begär till det onda. När de fick begär till det onda, Israels barn, så blev de, dog de i öknen och låg kringspridda. De började också tillbe avgudar. Och så står det i vers 10. Klaga inte heller, alltså knota inte heller, som en del av dem gjorde. Det dödades av fördärvaren. Och så står det: det som hände dem tjänade som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Och lyssna här nu. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Det var väl värt ett amen, va? Så det finns nästan alltid två vägar. När man frestas, när man prövas eller när man lider och man vill klaga och gnälla, skälla, förstöra för andra, så kan man välja en annan väg. Och Gud, han har valt den vägen för oss, men vi måste också ta ett eget beslut och säga ja till den vägen som Gud har gett oss. Så jag frågar, vill du välja den vägen? Då ska du få hjälp av den helige ande. Men om du inte väljer den vägen, om du ursäktar dig, tillåter dig, unnar dig att göra allt det där andra, så kommer du fortsätta att leva under det oket, i det köttet. Men när du säger, hjälp mig helige ande, så kommer anden enligt Romarbrevet 8 att döda kroppens gärningar. Och istället så börjar du tacka Gud. Halleluja! Jag vet inte om du är med om det ibland, men ibland så vill människor prata illa eller säga elaka saker eller hitta någon brist eller hitta något fel. Och så, vad ska jag göra nu? Ska jag behöva liksom vara slasktratt och lyssna på den här personen? Men nej, nu kommer jag tycka likadant. Kan man hjälpa varandra här? Mycket bra råd ska jag ge nu. Säg, kan inte vi ta och be för det? Ja, men jag måste bara berätta detta först. Och det, ja, men kan vi inte be först och tacka Gud? För det finns ju någonting positivt. Alltså, nu har jag avslöjat någonting för er. Som jag plötsligt säger, kan vi inte tacka Gud istället, så har du gått lite för långt. Men du kan göra det med mig också. Nu tackar vi Gud istället. Låt oss be för det här. Kan vi inte be för de här jobbiga människorna, att de blir lika perfekta som du och jag? Vad sa du? För så man kan ju skoja till det också. Men eller kan vi inte bara säga, helige ande hjälp oss. Vi är alla kött och blod. Vi är alla samma skrot och korn. Vi är alla gjorda av stoft. Men samma helige ande hjälper oss. Halleluja! Ni måste förstå, Petrus, han var ju ganska så misslyckad. Han svär och förbannar så att han inte känner Jesus. Förnekar honom. Men det blev rätt bra med Petrus. Håller ni med om det? Så han var i köttet och så var han i anden. Vi har olika svagheter. Och en sak som kommer fram här flera gånger, det är att man dömer varandra. Jag ska läsa vidare här. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer i nästa? Nästan alla säger så här. Jag dömer inte. Det är du som dömer. Jag måste säga så här. Vi dömer alla hela tiden. Men det är inte Guds tanke och plan med oss. Vi måste våga vänta in den slutliga domaren. Som är pastorn. Nej. Som är vem då? Det är ju Gud. Och sen har vi också Guds ord som är en domare och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar. Halleluja! Så när vi har rannsakat oss inför Guds ord, inför Guds ande, så märker vi att när Gud ger sitt utslag så är det mer rättvist än vårt utslag. Håller ni med? Ibland har jag bara känt att... Sen har jag frågat, varför gjorde du så? Så när en person får berätta sin version så tänker jag förstår dig. Jag hade förmodligen gjort likadant. Men vi vet inte. Och så är vi så snabba med att döma andra. Men vi ska inte vara lagens domare. Vi ska inte döma ut människors beteende. Vi kan döma ut det som människor gör. Och vi kan säga att det där är fel och det där är rätt. Är inte med. Men innan vi vet så ska vi inte säga det här. Hur många minuter tror ni det tar? Vi ska ta ett exempel. Lia är ju en härlig tjej. Kan du komma lite, Lia? Jag vet att du tål det här. Jag hör mycket positivt om dig, Lia. Det är roligt. Tror ni ändå att om jag är ute och reser med Lia att jag kommer att hitta någonting negativt? Ni behöver inte säga någonting. Vi frågar Lia. Tror du att jag skulle lyckas gräva fram någonting?
Ja.
Och så tänker jag, Elsa är en av dina bästa kompisar. Så berättar jag för Elsa, jag var ute och reste med Elsa. Vad jobbig hon är. Och så tänker Elsa, ja men det är hon. Jag har också rest med Elsa. Och så säger Elsa det till Josef. Vet du vad? Vi kan inte resa med Lia för att, och så vidare. Och säger Josef det till Robina. Och till slut så är det ingen som kan göra någonting med någon, eller hur? Därför att det är lätt att finna fem fel. Det är lätt att hitta kött hos andra, även om det är väldigt svårt hos dig. Varsågod. Så är det inte det Guds tanke någon gång? Finn fem fel. Klaga på varandra. Kritisera varandra. Men den helige ande hjälper oss att hitta bra saker. Potential. Sånt som vi kan uppmuntra och styrka. Därför så tror jag att vi behöver mer av den helige ande för att hitta det som är positivt och uppbyggligt och rätt, för att också stärka det, men inte blunda för det som är fel. Men det hjälper inte att kritisera det, men det hjälper att be för det. Halleluja! Det hjälper att ropa till Gud eller komma in i tacksägelse och stötta. Alltså jag ska ge ett exempel, jag har inte med det här att göra. Det var en barnfamilj som höll på att gå på nerverna på en hel församling. En oskyldig barnfamilj. Och de pratade, tanterna pratade. Det finns ju de som gör det. Och man tisslade och tasslade. Och till slut så kommer det fram till pastorn. Och pastorn vet inte vad han ska göra. Han vågar inte prata med dem. Så han går till styrelsen. Och styrelsen, de hade ju lite olika fruar och män. Så de pratade med sina. Till slut så blev det ett rykte. Att det finns ingen som vill vara med i församlingen längre. För den där barnfamiljen är så odräglig. Tills du kommer fram till någon i barnfamiljen som älskar dem väldigt mycket, så säger det kanske finns en orsak. Tänk att vi ska börja be för barnfamiljen. Och de här tanterna som hade tisslat och tasslat och pratat, de kommer på att de kan hjälpa och göra goda saker. Några tonåringar kommer på i församlingen att de kan hjälpa till och passa deras barn. Efter en månad är hela problemet löst. Halleluja! Men man kunde fortsätta och klagat och gnällt. För man hittade fel hos några som inte orkade med sin vardag. Som behövde förbön och praktisk hjälp. Må Gud hjälpa oss och förlåta oss. Håller ni med om det? Jag nästan känner att jag blir lite berörd här. Ja. Jag ska fortsätta här. Varningar till de rika står det som rubrik. Och tänker jag, den rubriken fanns inte med från början. Så här står det egentligen. Det är viktigt att skilja på rubrik och vad som är bibelordet. Så här säger bibelordet, vers 13. Lyssna nu, ni som säger idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Begäret och girigheten var att tjäna pengar. Det är inget fel att tjäna pengar. Det är inget fel att ha det bra ställt. Men begäret som är här är tydligt. Och man planerar i övermod. Vi ska fixa det här. Och så säger Jakob, vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Bara en puff. Istället borde ni säga. Och så kommer svaret. Här handlar det inte om att fördöma rika. Här handlar det om att se att girighet och övermod, eller som vi säger nu för tiden, oberoende av Gud, av varandra, behagar inte Gud. Hörde ni vad jag sa? Att vara rik och oberoende, ekonomisk oberoende, oberoende av relationer, oberoende av familj, oberoende av andra människor, oberoende av Gud. Det är fel. Hur saliga är de som är beroende, de som är fattiga i anden. Varför det? De ska. Vad händer med de som är fattiga i anden? De ärver Guds rike, de ärver himmelriket. Det är fantastiskt. Så saliga är de som är beroende, säger Bibeln. Och de som står så här säger, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. Så det som är fel, det är att planera utan Gud. Att inte räkna med Gud när det gäller ekonomin och affärer. Det är inte fel med affärer, det är god förvaltning. Det är inte fel med pengar, det är god förvaltning. Men det är fel att vara girig och inte vara beroende av Gud. Men det är rätt att tjäna Gud och använda sina pengar och sina ägodelar i Herrens tjänst till Guds namns förhärligande. Det blir så fel med rubriker ibland. Men skryt och oberoende och övermod, det är synd. Vet ni vad som mer är synd? Nu kommer ett av de mest skrämmande bibelställen i hela Bibeln. Är ni redo? Jag tycker att det är svårt, jag erkänner det. Men det står ju där. Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Så varför ska det stå där? Nu har vi kommit undan de flesta av oss. Vi gör inte det och vi gör inte det. Men om vi vet att göra gott och så gör vi det inte, då är det fel. Herre, hjälp oss. Herre, förlåt oss. Herre, förändra oss så att vi vet vad som är gott, men också att vi gör det. Herre, ge oss kraft. Därför söker jag Gud i bön. För jag får kraft att göra det som är gott. Därför läser jag Bibeln. Därför är jag med i gudstjänster. Därför vill jag vara med tillsammans med de andra troende. Därför att jag får lust att göra det som är gott och rätt. Men jag är bara ensam. Eller bara gör mina egna grejer. Då tappar jag den lusten. För jag har ett kött som behöver övervinnas i kraft av den heliga ande och den heligas gemenskap. Är det någon som är ungefär likadan som jag, kan räcka upp en hand? Har vi några likadana? Det är rätt många här som är ungefär sådana. Så vad innebär det här? Hör nu. Lyssna ni som är rika, gråt och klaga över det olyckor som ska komma över er. Er rikedom ska förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver ska ärja. Och ärgen ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Vad var det för slags rika? Så står det, ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se den lön ni undanhållit arbetarna som skördar era åkrar. Den ropar, och skördarbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde ingen motstånd mot er. Här har vi också en bild på Jesus som blev korsfäst och blev dömd. Hör här nu. Det är girigheten som är fel. När man samlar på hög. Man har massor av saker som man inte behöver. Och så samlar man det bara. För det kan vara bra att ha. Man kan också sälja. Och man kan ge bort. Man kan också använda och ge bort. Alltså vi behöver en omvändelse. Är det någon som känner igen det här? Alltså i jämförelse med i världen så är vi väldigt rika de flesta av oss. Jag hoppas att ni har förstått det. I relation med andra. Vi är rika. Vi ska dela med oss och vi ska inte samla på hög. För det kommer en dag då allting döms. Och så står det så här i vers 7 och 8 som jag bara läser. Och det fortsättning följer en annan söndag om de här verserna. Vänta alltså tåligt brödet tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd. Tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrkera hjärtan. Ty Herrens ankomst är nära. Och så utlägger jag verserna 9 och några verser framåt bara. Klaga inte på varandra bröder så blir ni inte dömda. Så kommer det gälla. Ses domaren står utanför dörren. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. I lördags förmiddags på bönen så träffas jag av det här. Att Herren till slut upprättade Jobb. Och när jag bara får det här i min ande. Till slut. Bara det här ordet. Till slut. Vem är det som har kontroll över slutet i mitt liv? Herre, jag ger dig kontrollen. Jag tappar inte den kontrollen genom att jag ger mig till köttets gärningar. För om du ger dig till köttets gärningar med allt vad det innebär, så kommer du att tappa den kontrollen som Herren har över ditt liv. Och du får bara föda förgängelse, förstörelse. Det blir ingenting med ditt liv. Det blir ingen frukt av ditt liv. Men jag ger Herren kontrollen. Jag ger Herren ledningen över mitt liv. Över min ande, själ och kropp. För till slut så kommer belöningen. Halleluja! Och nu, vilken ålder ni än är. Lilla killen är också gammal. Ja. 3, snart 4. Och sitter så fint och stilla. Det är föredömligt. Alltså Jobb, han förlorar sina söner, sina 7 söner. De dör. De 3 döttrarna, de dör. Han förlorar all sin boskap, alla sina rikedomar. Och Satans plan var att han skulle förbanna Gud. Och han får det jobbigt med frun också. Och tycker liksom att det är inte bra. Alltså han är riktigt prövad. Sen är det inte nog med det. Vännerna går emot honom. Klagar på honom. Det måste vara ett fel på dig. Du ska ju vara välsignad. Vad är det som händer? Du lider ju. Är du verkligen rätt med Gud? Och i slutet så står det. I slutet så står det. Att Jobb han blev upprättad. Halleluja. Och han fick be för sina vänner. Så att de kunde bli helade. För de hade blivit sjuka. Och de kunde bli fruktsamma igen i familjerna. Alltså det händer någonting. När vi håller ut i lidandet. För till slut. Så gör Gud någonting och tänker, nu måste jag läsa studiebibeln. Vad säger studiebibeln? Och så står det så här om just de här verserna. Grekiska, slutet Herrens såg ni, ser ni. Tänker det så. Herrens slut såg ni, ser ni. Alltså tänker jag att det är det jag ska se. Och det är det som jag har sett. Vad är Herrens slut med mitt liv? Om det är jobbigt idag. Om det är jobbigt idag. Om det är tufft idag. Om det är lidanden idag. Men jag ändå väljer att inte klaga. Inte förtala. Inte vara i köttet. Inte vara girig. Om jag ändå idag väljer att inte förbanna. Utan välsigna och prisa min Herre Jesus. Då blir slutet gott. Halleluja! Kanske inte direkt. Det kanske tar många år. Eller jag kanske till och med blir en martyr. Och får lida med min kropp totalt. Men får ta emot Herrens fantastiska lön. Då är det värt det. Att man bara säger nej till köttet. Och ja till anden. För till slut så blir det så väldigt bra. När vi följer honom ända in i mål. Nu skulle jag vilja att vi ber tillsammans. Vi står upp. Jag går upp här på estraden. Lovsångarna kommer med mig, tror jag. Jag vill säga att det är så inspirerande. Förlåt, det är mitt fel. Inspirerande att tala till människor som vill ha seger med Gud. Som inte bara vill ha rätt. Som inte bara vill ha njutningar. Som inte bara vill ha allting serverat. Utan tala till en församling som vill att det blir rätt till slut. Som tänker i evighetsperspektiv. Att det ska bli en lön och en välsignad lön. Så vi inte ger upp. Men det finns flera här som känner sig så pressade. Nästan över er förmåga. Ni undrar hur ska ni orka? Och då skulle jag vilja att vi kan be för er. Och att vi kan be tillsammans. Men jag uppmanar dig också. Var med i bön. Ta vara på dagar, tillfällen. Kanske hela dagar under fasta och bön. Genom att du tar en lapp ur det kuvertet. Och ger dig till bön. Eller bönekvällarna, förmiddagarna som är. Vi behöver mycket förbön i Etiopien. Men jag tror göteborgarna behöver precis lika mycket. Håller du med? Våra flyktingar behöver väldigt mycket förbön. Som är i en sån pressad situation. Får jag stanna i Sverige? Får jag inte stanna i Sverige? Vad händer med min mamma där hemma? Vad händer med mina släktingar? Hur ska det gå för mig? Men vi är med och ber tillsammans, eller hur? Den som lider i sin kropp eller har bekymmer eller elände. Bara ska få uppleva. Andra ber för dig. Därför vi säger nej till det själviska. Vi säger nej till gnället. Och så börjar vi behaga Gud istället. Vill ni vara med på det? Alltså det är ett nytt år. Det är 2016. Ska det vara gnällets år? Eller ska det vara välsignelsens och glädjens år? Jag tror att vi väljer mer än vi tror. Jag tror att vi avgör vår framtid mer än vad vi tror. Beroende på vad vi sår idag. Från vår mun. I tacksägelse, välsignelse, förböner, uppmuntran, goda förmaningar. Eller om vi väljer det här negativa. Halleluja. Så du som vill be med mig, bara lyft en eller två händer. Säg bara från ditt hjärta, säg tack Jesus. Att du är min Herre. Och du är min ledare. Och du har gett mig helig ande. Som hjälper mig att övervinna allt negativt. Och bli fylld av glädje. Och frid. Och din rättfärdighet. Ge mig goda tankar. Om dig. Om andra människor. Och om mig själv. Hjälp mig heligande. Inspirera mig heligande. Att göra det som är gott. Det som är rätt. Det som är rent. Och hjälp mig att förlåta. Och bli fri från bitterhet. Eller klagan. Eller bara vanligt gnäll. Så att jag blir fylld av tacksamhet. Och halleluja. Och vilja att lyda dig, Herre. I alla omständigheter. Och livet, det blir underbart. Till slut. Säg till slut. Kommer Herren att ge oss seger. Till slut, säg det. Så ger Herren oss lön. Men redan idag är han med oss. Idag är han med och styrker oss. Idag älskar han oss. Halleluja. Varsågoda. Lovsångare. Varsågoda lovsångare. Var med du också. Du kanske tänkte att du bara skulle flumma dig igenom det här mötet. Liksom. Bara, nej, nu ska jag vara med och prisa Gud. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Herre, du är underbar. Vi lovar dig. Vi prisar dig. Tack Jesus.